kära lyssnare. Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Power Women in Tech-podden. Som vanligt i studion är det jag, Heidi Ersult.
Och jag, Tina Berglund.
I varje avsnitt bjuder vi på ett givande samtal med en inspirerande kvinna i techbranschen för att ta reda på hennes drivkrafter och historia. Idag gästas vi av otroliga Paulina Modlippa. Hon är en fantastisk inspiration i techbranschen och har koll på det senaste. Hon är konsult på det egna företaget We Should Be Friends och har erfarenhet som styrelsemedlem i olika uppdrag där hon tar mer företag in i framtiden genom att ha koll på det allra senaste som händer. Hennes driv är en inspiration för oss alla och vi vill bara veta mer. Välkommen till Power Women in Tech, Paulina.
Tack så jättemycket. Vilken fin introduktion.
Ja, och vi är så imponerade. Vi vill ju bara höra mer.
Ja, och det är precis det vi ska göra nu. Men först, alltså du sitter ju här i din otroliga färgsprakande glasar och vi är bara så glada av att bara titta på dig.
Det är synd att den inte syns i podden.
Alltså. Ja, men jag håller med.
Jag har, de senaste åren har snöat in på någon slags Aperol Spritz-palett. Så att det, för de som inte ser det här då, så är det ju liksom, det är olika nyanser av orange och det är röda naglar och ja, jag är som en vandrande Aperol Spritz.
Ja, så härligt.
Men om vi börjar med dagens känsla, hur mår du?
Jag mår bra. Jag berättade för Heidi här innan att jag coachas numera. Jag går så 14 veckors coachning och hade det precis innan. Så att jag är redan så här, mitt hjärta är helt öppet, liksom vidöppen. Så att jag är också lite, så här, ja, men lite känslig, men på ett bra sätt tror jag.
Gud vad fint.
Så ställer ni lite mer personliga frågor, då kommer det bara flöda.
Ja, vad härligt. Mm.
Du har alltid benämnt dig själv som en technörd. Hur föddes intresset?
Jag tror att jag föddes som jag är. Eller jag är ganska säker på det. För det är, jag har inget sånt där, inget tillfälle, inget trauma eller någonting som, liksom, som jag kan sätta fingret på. Som skulle kunna förklara det. Utan jag, it runs in the family. Pappa är en så här självlärd, liksom, lärde sig att programmera vid sidan av sitt jobb på myndighet och liksom... Jag märker också på mina brorsor, en som alltid också har lärt sig att så här, programmera själv, hemsidor och sådär. Och så har jag en lillebror med Down syndrom som också är så här, otroligt kunnig när det gäller ja, men sociala medier. Han är väldigt aktiv. Och, så jag tror att vi har en sån tech-nörd-gen. Så att jag märkte det väldigt tidigt.
Ja, det ligger ju verkligen i familjen.
Mm. Ja, men ni fick tidigt en dator, eller hur?
Ja, pappa jobbade på CSN, alltså statlig myndighet. Det gjorde jag också så småningom via honom. Men, och då fick man ju förr i tiden möjlighet till att till subventionerat köpa hem en hem-PC. Liksom. Och det var ju så här, ja, det öppnade ju så många dörrar för oss och för mig. Så att vi hade en PC hemma. Så såg jag liksom pappa sitta och programmera på den. Och jag blev väldigt nyfiken. Så jag blev väldigt tidigt väl intresserad av internet när det sen kom. Vad man kunde göra med det. Jag spelade väldigt mycket spel på PC. Till skillnad från mina kompisar som alla spelar Nintendo och sådär. Så spelade jag på datorn framförallt och tyckte det var så roligt. Och Microsoft släppte någon så här väldigt så här barnanpassad variant av sin liksom office suite som gjorde att man som barn kunde sitta och liksom göra sina egna serietidningar och skriva texter och lätt liksom med så här clipart klippa in bilder och så här. Jag är född 1980 så att ni vet.
Ja, det här jag kan relatera. Jag känner igen det här.
Så är man född liksom senare än så kan det vara svårt med de här referenserna men ja. Så att jag satt också och skapade väldigt mycket och skrev egna tidningar och drömde om att bli journalist. Så att det var liksom, det var inte bara teknik för teknikens skull utan var så vad jag kunde göra med hjälp av tekniken och med hjälp av datorn. Och sådär.
Ja, men jag kan också verkligen komma ihåg när vi fick hem en dator hemma och det var ju så stort. Och bara så här, när man kopplade upp sig och de här ljuden, jag ska inte göra någon kopia av det, jag fyllde typ produkter.
Ja, exakt. Men, ja, modemer.
Men, exakt. Men så kom jag ihåg också när den första webbkameran kom. Jag satt ju liksom, mina kompisar hade sådana här talkshows på det här sättet i princip. Och det var ju uppenbarligen inte lika professionellt då. Men ändå, det var ju en speciell känsla.
Ja, och att få en sån här Macintosh-dator. Man tycker ju att de var så fina och de var ju så stora och klumpiga. Om vi tänker på hur liksom, de slimmade datorerna är idag.
Ja, vi var ingen Mac-familj, tyvärr. Det har blivit senare. Men det var all-in-PC, men det dög.
Du har tidigare sagt att du upplevde en mikrolivskris i samband med att du började plugga på Handels. Mm. Kan du beskriva vilka känslor som gick genom kroppen?
Ja, jag är en sån klassisk pluggnörd. Jag var otroligt så här, passionerad och nyfiken som ni hörde när jag var liten. Men sen på något vis väldigt tidigt så kände jag på något vis att nu kan jag inte hålla på och liksom vara luststyrd med allting. Det var ju inte riktigt så här medvetet, men på ett ungefär. Nu måste jag börja bli duktig. Och då var jag bara 12 eller någonting. Så här, nu ska jag måste börja prestera här nu. Så jag blev ju en sån här klassisk prestationsflicka i skolan. Aceade allt bäst på proven, fått hur mycket så här, stipendier för bästa betyg som helst genom åren. Och jag bara, så här, det var som en rak linje på något vis. Och jag liksom struntade i allt annat. Så här, när mina kompisar började så här, intressera sig för kärlek och dejting. Och liksom, jag sket fullständigt i det. Jag var så här, karriär och prestation, det var allt. Och till slut blir det också det man liksom andra ser en som. Så det blir som en självfyllande profetia också. Att det där är jag. Fram tills då jag skulle börja liksom tydligare kanske då, efter gymnasiet välja en egen väg. Och helt plötsligt kände att dels med bra betyg så kan man ju välja bland väldigt mycket. Vilket ju är ett privilegium, men det är också förvirrande ibland om man inte riktigt vet vad man vill. Jag kommer ihåg att jag sökte till psykologlinjen och så sökte jag till Handels. Jag är invandrarbarn, men mina föräldrar var ändå akademiker. De hade pluggat, de hade idéer om, så här, framförallt pappa sa vid något tillfälle så att Paulina, det finns en skola som heter Handelshögskolan, bara så du vet, no pressure.
Men vi tycker gärna att du ska gå där.
Men den är, det är liksom många högt uppsatta beslutsfattare och liksom politiker och företagsledare som har gått där. Jag tänker att det kanske var någon slags feminism från hans sida också, även om han nog säkert inte kallar sig det. Liksom att, så här, att han pushade mig som enda dottern också till att göra det. Så jag sökte dit också, det var det jag valde. Max några månader in i utbildningen så får man, i alla fall på den tiden, så får varje ny student egen tid med rektorn för att bara så här, han välkomnar en, då var den han i alla fall, välkomnar en. Och så ställde han också frågan till mig, så här, ja, men nämn 3 anledningar till att du ville söka dig just hit och ville gå på Handels. Och det är på riktigt typ enda gången i mitt liv som jag var mållös. Jag bara satt där och jag hade ju inget svar på det. Till slut så tror jag, bara det där mötet var lite av ett trauma, men jag tror att jag sa så här, för att pappa sa det. Pappa tyckte det var en bra skola. Men det där väckte någonting i mig, att jag kände så här, nej men jag är inte här av rätt anledningar. Varför är jag ens här? Och av någon anledning så liksom, jag lyckades inte med studierna heller. Jag bara kände att så här, det var stressigt och jag kände att jag som alltid är social, jag hittade inga liksom kompisar. Jag bara hamnade på sniskan. Det blev ingen bra start och jag var inte på en bra plats helt plötsligt. Så att jag valde att hoppa av. Och satt istället och kollade OS i Sydney som var då år 2000 och bara kände mig så misslyckad. Allting hade ju gått enligt plan fram tills dess och så helt plötsligt så var jag en dropout. Och var arbetslös och satt hemma liksom hos mina föräldrar. Nu har jag perspektiv på det här. Liksom. Mm. Jag var ju 19 år. Liksom.
Ja, exakt.
men det var en ögonöppnare för mig.
Mm.
En nyttig.
Och du läste ju faktiskt sen medieteknik på KTH. Mm. Och har beskrivit det som en perfekt kombination för dig. Varför upplevde du det så?
Det var som att hitta hem när jag väl fick tips om att den hade startat. Det var för att där fanns hela den här mixen. Alla de grejer jag nämnde att jag var intresserad av mig. Som journalistik, formgivning, men också tekniken. Allt fanns i ett och samma program. Jag sökte dit och kom in och flög som på små rosa moln genom hela utbildningen i princip.
Det var meningen?
Det var meningen. Mm.
Du har beskrivit de som gick på samma linje som väldigt entreprenöriella. Mm. Varför tror du att ni sökte er till medieteknik?
Jag tror på något vis att är man entreprenör så har man också en vidare syn på möjligheter. Alltså inte bara, återigen då, liksom en kärlek till teknik och att man vill bli ingenjör. Utan det är så här, jag har också stor nytta av att kunna få tillgång till hela den här paletten av kunskaper. Och man såg en framtid
framför sig i den utbildningen som jag tycker verkligen också har inträffat. Så det är återigen att ha den här fingertoppkänslan för vad kommer vi vara om 5, 10, 15 år.
Du har tidigare beskrivit det som på mina bra dagar är jag nyfiken och på mina sämre dagar är det prestation som driver mig. Mm. Hur har det utvecklats med åren?
Det är liksom tvära kast mellan hybris och starkt självtvivel liksom, varannan dag. Och så har jag sett det som ett problem. Jag tycker liksom att jag borde vara mer balanserad i det här. Men jag har insett att min balans är ju att det i längden jämnar ut sig liksom, de här. Den här sinuskurvan eller vad nu, liksom den jämnar ut sig. Tror att jag, och hoppas att jag har blivit lite mer chill med åren. Men kanske inte så mycket som jag hade hoppats på. Och jag ser mig verkligen som ett projekt som aldrig är klart. Därför har jag börjat coaching nu, där det bland annat ingår just att förhålla sig till sig själv och sin egen prestation på ett mycket mer rimligt sätt. Och förstå hur mycket som är tankar. Mm. Det där har jag fortfarande extremt svårt med. Men min stora, liksom, mitt självtvivel är ju också det som är min absolut starkaste drivkraft på något vis. Så att, jag vill inte vara utan någon egenskap. Men det gäller bara att jag kan förhålla mig till det mer nyktert och kanske balansera det lite mer och se vad som är vad. Liksom. Det blir jag bättre på. Jag får bättre verktyg att hantera mig själv. Men det är inte så att jag har förändrat jättemycket.
Nej, det är väl lärdomar i vägen.
Mm. Mm.
Kanske är ett gäng prestationsprinsessor in recovery, liksom nu när man är lite äldre.
Ja. Absolut, absolut. Om vi går tillbaka till lilla Paulina som vi pratade om innan. Din identitet formades ju tidigt av att så här, du insåg att du ville prestera och du var bra på det. Så du blev ju smarta Paulina, om man säger så.
Mm.
Hur har det påverkat dig, tror du?
Jag tror att när man placerar både sig själv och andra placerar en i ett fack så blir det väldigt svårt att ta sig utanför den. Och jag tror att jag har varit väldigt rädd för att göra människor besvikna och sådär. Men som många andra högpresterande kvinnor så har jag varit där och nosat på någon slags liksom utmattning vid några tillfällen också. Särskilt i början av mitt egenföretagande. Då jag ville liksom inte vågade tacka nej till någonting och så vidare. De där liksom perioderna av utmattning har gjort för mig i alla fall att jag har varit tvungen att både göra mig själv besviken och göra andra besviken. För att jag inte längre liksom kan alltid leverera på samma nivå. Men det intressanta är att när jag beskriver det så här så är det ju oftast, det är ju antagligen någonting som andra inte ens har märkt av. Liksom, min leveransnivå är fortfarande så hög. Det är bara att jag har satt den på en mycket mer rimlig nivå. Och att det är min besvikelse som jag måste dela med. Liksom. Så jag ser det bara som att jag har blivit lite mer rimligt kalibrerad i allt det här. Jag har liksom levt i min egen värld sedan jag var flicka i vad som är en rimlig nivå för både prestation och hur man ska vara och haft så höga krav på mig som människa på alla plan. Växer man upp så och lever i det, då måste det kalibreras rätt senare i livet på något vis. Det kommer livskriser. Man blir utmattad eller går in i väggen. Det är liksom, livet tvingar på en möjligheter att kalibrera om man inte själv gör det.
Vad skulle du säga har varit positivt och negativt med att så tidigt i livet få epitetet smarta Paulina?
Jag hittade faktiskt ett gammalt brev som jag fick en av mina bästa kompisar på gymnasiet. Och hon skrev att det kan inte vara så lätt att vara du som hela tiden förväntas vara så himla smart i allting. Och då kom det jättemycket tårar när jag läste det där mejlet eller det där brevet. Det var som att det verkligen så här, mitt förflutna kom tillbaka till mig. Jag skulle säga att det är främst jag som sätter käppar i hjulet för mig själv kring det här. Jag är liksom allt ifrån att jag inbillar mig, jag är skild sedan 7 år, att jag tänker så här att det är liksom ingen som vill dejta en smart kvinna, vad det nu innebär. Alltså, att vara smart kan ju vara så många olika saker också, så det skulle vi kunna ha ett helt poddavsnitt till att försöka definiera också. Men så här, högpresterande.
Och varför tror du det? Att de blir rädda för dig? Eller
ja, absolut. Att jag är
intimidating.
En väldigt stark bild av att jag är för mycket. Jag märker sen när jag pratar med människor och de frågar sig, vem är du? Vad gör du? Och jag raddar upp allting och de... Om någon är inne på LinkedIn och kollar vad jag har gjort så är de så här, wow, du har gjort mycket. Och då känner jag, åh nej. Så jag brukar nästan känna att jag vill inte... Jag försöker så här gömma undan ganska mycket av det jag har gjort. Jag märker att jag har den tendensen när jag minglar eller träffar nya människor. För jag vill inte hamna där i... Så fort jag säger att jag pluggar på MIT så bara inbillar mig att det händer grejer i människan jag pratar med. Att han eller hon kanske känner... Men jag vet inte. Nu låter jag jätte så här självförhärligande också. Men det är så mycket att det är svårt att hantera, att det är lättare att backa undan då och inte försöka förstå vem jag är överhuvudtaget. Liksom. Jag är också en väldigt så här känslig, liten, självtvivlande person där inne. Och jag önskar ibland att jag vågade och fick vara den Paulina lite oftare.
Jag känner verkligen bara så här, men låt oss skryta om dig nu. Och sen så får de som matchar din nivå, de får ju liksom... Ja. Hur är din relation till prestationsångest idag?
Min relation till prestationsångest idag är ju för att jag har tvingats jobba med det mentala bättre. Just att jag vågar lita på... Jag har en historia av att lita mycket mer på andras tolkning av saker, andras världsbild, både av situationer men också av mig själv och min prestation och så vidare. Jag har liksom byggt min självkänsla och min självbild på andras utsagor eller vad jag hör andra säga. Och det är ju otroligt problematiskt men också skört och skevt att göra på det viset. Så att jag har verkligen aktivt i terapi och i coachning fått jobba med att så här, inse just det med vad som är en sanning och inte. Vad som är en prestation och inte. Och när det gäller framförallt så här, när jag står på scen, som en väldigt så här, tydlig prestation för mig sen jag blev egenföretagare som moderator och föreläsare, så har jag gått väldigt tydligt från att sitta väldigt självmedveten på scen eller stå väldigt självmedveten på scen och tänka på varenda ord jag säger. Och i och med det varit... känt mig ganska stel och onaturlig och ofta missnöjd efteråt med mig själv, till att tillåta mig att ha roligt på scen på ett helt annat sätt. Och det där kommer ju med erfarenhet, det kommer med ålder säkert, och att jag vågar gå utanför ramen, vågar skämta, vågar vara mindre perfekt på scen. Så där är det är ett väldigt konkret exempel på hur jag, där jag kan se mig själv utvecklas i en för mig väldigt bra riktning. Så nu är det så här, jag har insett att, så här, att uttala någons, komma ihåg någons namn utan till. Det var liksom det jag fokuserade på mest i början av min karriär. Att så här, jag måste liksom kunna allas namn utan att titta ner i manus och uttala det rätt. Och jag vet inte varför jag hade den bilden. Jag trodde det var det som var en bra moderator. Till att skita fullständigt i det. Det är okej att, om jag inte kommer ihåg namnet, och läsa i manus. Exekveringen och liksom energin och det genuina och det jag kan bidra med, det kommer något helt annat. Och det är ju att jag så här, vågar tappa bort mig på scen och skämta bort det, att visa att jag inte blir nervös i det. Det gör ingenting att man tappar bort sig. Det som gör publiken obekväm, det är om man själv är obekväm som föreläsare eller moderator. Liksom. Så att det blir så mycket roligare när man vågar släppa taget. Och bättre också.
Det känns som att du har gjort en fin resa.
Ja, och det tog tid.
Hur gjorde du för att hitta lusten efter att ha drivits av prestation och ambition?
Jag hittade tillbaka till den här lilla Paulina. För den här lusten fanns ju. Alltså jag var så otroligt lustdriven. Läste historieböcker och programmerade och ritade och skrev. Och det fanns ju liksom... Det var ju så otroligt mycket som intresserade mig. Och jag tror att jag hela tiden genom den här prestationstiden i mitt liv, som ju ändå var väldigt lång. Jag minns att jag funderade på så här, vad tog den där nyfikna Paulina vägen? Och vad krävs för att hon ska få utrymme igen? Och för att jag ska våga vara henne igen och sådär. Och det krävdes ju säkert att jag åldrades och började känna att jag är så här, ja, men färdigbevisad. Men också en större livskris för att jag skulle känna att så här, jag måste vara ärlig mot mig själv i vad som är mina lustar och mina intressen. Liksom. Jag, under en väldigt kort period, för ungefär 6-7 år sedan, så förlorade jag en graviditet väldigt sent i vecka 18 på grund av komplikationer. Och sen ett halvår senare så skilde jag mig. Så det var liksom, det var bara så här, helt plötsligt så var det så brutala krafter i livet som gjorde att jag liksom, händelser som jag inte kunde styra över. Och återigen då för mig som hade tyckt att jag ändå på något vis, liksom, även om den här handelstiden var en livskris också of sorts, så gick ju livet ganska mycket på räls efter det. Och jag gifte mig och hade 2 barn vid 31 och du vet, liksom, according to the book. Det behövdes nog ytterligare en större livskris för att jag skulle känna på djupet att allt som jag faktiskt kan styra över vill jag ska vara meningsfullt, lustfyllt. Allt kan inte vara det, men liksom, jag vill äga mitt eget liv så mycket som jag bara kan. Och där öppnade sig någon slags, något valv eller någon port där jag bara fick liksom så mycket livslust igen och mycket närmare till vad som är viktigt i livet. Vilka människor jag vill jobba med, vilka människor jag vill umgås med och ha i mitt liv. Och liksom, det är speciellt att vara med om.
Mm. Ja, mäktigt. Jag sitter här och lite gåshud. Så fint att liksom just äga livet. Eller liksom. Ja.
Och jag vet inte om det skulle vara möjligt för mig att liksom hamna där utan de här stora sorgerna.
Hur kändes det när du hittade lusten igen?
Utöver kryssningarna i samband med förlossningen så var det här det liksom starkaste som jag upplevt som jag inte själv kunde styra över nästan. Utan det var bara så här, 2 veckor tidigare så kände jag att jag gick i terapi, kände att så här, jag vet inte vem jag är längre i karriär. Tycker inte att jag är så dålig fru, jag är så dålig mamma liksom. Eller något halvår innan allt det här hände. Så jag var verkligen så här, jag kände mig mer vilsen än någonsin i livet. Och så hände det här. Och det var som att det var verkligen som att en port öppnades. Och jag kände helt plötsligt, men jag tycker det här är roligt. Det började med ganska privata saker. Alltså så här, jag har ju alltid älskat musik. Och att också jobba nära musik och konst och den typen av sammanhang. Och människor som jobbar med det. Det har ju alltid varit viktigt för mig. Varför har jag glömt bort det? Så liksom rusade på massa konserter. Det var ju lättare i och med att jag hade ett varannan veckas liv från och med då också. Och kunna återupptäcka saker. Men också vilka typer av projekt. Började hitta nya typer av vänner också som passade liksom bättre in i det här också. Framförallt att kunna ha ett rikare socialt liv insåg jag också. Och varannan veckas livet passar mig så himla, himla bra. Sen är ju det en sorg också. På något vis önskar jag ju liksom att det inte hade blivit så. Men jag har samtidigt svårt att se hur jag hade kunnat leva ett lika meningsfullt liv i kärnfamiljslivet som för mig blev för inrutat. Kanske går att leva ett kärnfamiljsliv på ett mindre inrutat sätt, men jag lyckades inte få till det. Framförallt har allt det här lärt mig också att lita på processer. Jag är mycket mer okej med att så här, lita på att om jag bara vet vad jag vill och uttrycker det, så kommer rätt människor, rätt sammanhang hitta till mig vid rätt tillfällen. Och det är inte så att jag bara lutar mig tillbaka, sitter ner och lutar mig tillbaka. Jag gör ju aktivt beslut också och tackar nej, stänger dörrar, jätteviktigt. Det är också häftigt att se att det liksom, det är ändå en process och saker måste hända ibland i en viss ordning. Och det är också mer trösterikt att inte behöva känna att jag måste bära ansvaret för allting som händer. Utan bara säga, jag gör mitt jobb med mig själv, ta hand om min energi och hur jag behandlar andra. Så kommer det andra många gånger att hända automatiskt på något vis. Så kan jag vila i det, vilket ger mig mer energi till annat.
På temat att våga. Idag driver du ju eget. Hur var det att ta steget och våga tro på sig själv?
Det var ju inte så planerat att bli egen. Utan det var ett klassiskt ögonblick där någon såg någonting i mig som jag själv inte såg. Och som blev bra på så många olika sätt. För mina senaste anställningar precis innan. Och anledningen till att jag hade sagt upp mig. Och trodde att jag letade efter nytt jobb då. Det var att mina anställningar hade... Det hade inte funkat helt enkelt. Det slutade med att jag sa upp mig för att jag kände att jag fick inte det förtroende som jag ville ha. Jag fick inte den typ av roll som jag ville ha. Jag kände mig på olika sätt förminskad. Jag hade liksom kommit ut från 2 anställningar med sämre självförtroende än jag hade när jag klev in i dem. Och en liten minikris kan man väl säga. Och så letade nytt jobb och så var det en vän till mig som precis har startat ett eget bolag och inte längre kunde ta frilansuppdrag. Och hon frågade mig att du, Bianca och Tiffany Kronlöf, de här systrarna som är så roliga och kreativa, de ska starta en egen serie, de håller på att spela in den och de behöver någon som kan sätta hela sociala medier och liksom engagera publiken kring det. Liksom. Det varumärkesbyggande och en lanseringsplan och sociala medieplan. Och också exekvera den. Så här. Kan inte du ta det uppdraget? För jag hinner inte längre. Och då, systrarna Kronlöf är verkligen sådana som jag har sett upp till. Och det liksom feministiska i den här serien, den var så banbrytande. Det här var 2015 kanske. Och att jag skulle få jobba med sociala medier på roliga sätt. På SVT liksom. Det var bara för bra för att vara sant. Och det visade sig vara precis så roligt som jag trodde att det skulle vara. Men framför allt det som var magiskt, det var vad Bianca och Tiffany gjorde med mig och mitt självförtroende. För de klev in direkt med så här, wow, du kan så mycket som vi inte fattar överhuvudtaget. Du kliver in här som en Gandalf och du pratar med vår publik precis som vi skulle vilja göra. Du kan få sköta våra kanaler också, för du pratar ändå som oss, du fattar precis. Och de såg fördelarna med mig. Och det här som vissa kan uppleva som för mycket på ett negativt sätt. För dem blev det en superpower. Och det var precis vad jag behövde få känna. Så att det blev som en terapi och ett väldigt roligt projekt samtidigt. Som sen ledde till att jag bara fortsatte på det spåret. Liksom.
Vad härligt för dig att få den bekräftelsen.
Ja, och så var det med nästan alla projekt där i början. Jag fick ju utveckla Tekla-festivalen på KTH sen också. Det var också bara så här... Hur? Liksom, nästan så att någon slags universum talade med mig. Att jag kramade om lilla Paulina. För det var ju liksom, vi utvecklade en teknikfestival för unga flickor att utforska tekniknördarna i sig. Liksom. Och få göra det med KTH där jag själv pluggade. Att få göra det med Robin, artisten, för att det var hon som har initierat det här. Liksom. Och massa andra aktörer. Jag fick dra in massa människor från mitt nätverk som är helt fantastiska. Det var liksom... Det kan inte bli mer jag, mer Paulina och mer... kan inte matcha mina värderingar och vad jag vill göra i den här världen bättre än så.
Vad är de viktigaste lärdomarna du har lärt dig under dina 10 år som egenföretagare?
Vikten av att säga nej. Det är så otroligt svårt som egenföretagare. Sen blir det lättare när man börjar bygga upp en buffert och liksom erfarenhet och nätverk efter 10 år. Då är det lättare att säga nej. Det viktigaste är ju att våga stänga dörrar utan att ha nya dörrar att öppna. Att våga befinna sig i det tomrummet. För det kan vara läskigt. Men det är den där tilliten till processen tror jag som hjälper i de lägena. Liksom.
Finns det något projekt som du drömmer om?
Även om jag också tycker det är superkul att de senaste åren har börjat investera. Att liksom handla med aktier. Så jag är på något vis ändå så här vinstdriven så. Så är jag affärsmässigt inte... framförallt vinstdriven i tänket. Utan jag brinner ju verkligen för allmänbildning. Att här, göra det jag tycker är intressant och de möjligheter som jag ser. Och ibland kan det vara så här, åh, fattar ni inte hur häftigt det här är? Och hur bra grejer, till exempel med AI nu. Så här, det finns absolut utmaningar, men det är också jättestora. Men så här, och nu faller det här på plats. Och de här grejerna, det kommer leda till. Och liksom jag... Ibland får jag bara bita mig själv i tungan för att jag kan köra över folk i min hysteri och mitt engagemang passion. Och min kärlek. Liksom. Men jag vill ju verkligen så tillgängliggöra kunskap. Om någon statligt antar jag skulle höra av sig till mig och bara säga Paulina, kan inte du planera och få på plats ett så här folkbildningsprogram för AI? Alla, oavsett ålder, bakgrund, var de bor, vilka de är liksom. Behöver lära sig grunderna i AI för att det kommer förändra så mycket i samhället. Kan du göra det? Liksom då, det skulle vara ett drömprojekt.
Och vilka personer har varit avgörande för dig på din resa?
I februari så har jag drivit eget i 10 års tid. Och jag ska faktiskt fira med en fest. Dit jag har bjudit de 100 personer som på något vis har öppnat dörrar för mig genom de här 10 åren. Och säkert innan också. Liksom. Jag lever hela tiden väldigt nära känslan av att jag vore verkligen ingenting utan dem. Också personer som verkligen har sett någonting i mig långt innan jag har bevisat att liksom första moderatorsgigget för webbdagarna som då var liksom en av Sveriges största konferenser. En tjej som heter Jasmin Tilles som såg i mig att så här, men du har det i dig att kunna stå inför en 3000 personers publik. Liksom. Att få det förtroendet. Så det är massor med människor som bara så här, öppnar dörrar, som har sett saker i mig som jag inte själv har vågat se.
Ja, men som vi pratat om så är det ju något av en framtidsspanare och håller ständigt koll på vad som är aktuellt i techbranschen. Hur gör man för att hålla koll?
Oh, det här är 10 000 kronors frågan. När man jobbar med framtidsspaningen, det finns ju en yrkesroll som heter futurist. Liksom. Då finns det modeller för hur man jobbar med det här. Att man hela tiden liksom spanar på signaler. Vad är det som händer? Man märker liksom att nu börjar hända någonting inom AI. Att man sen tränar sig till att lära sig att både bedöma vilka signaler kommer att bara ett små tomteblås, vilka är mer viktiga, vad kommer de i så fall om man extrapolerar det här få för betydelse för samhället i stort men också för specifika företag, och det är ju det jag hjälper mina kunder med. Så det är liksom the official story med liksom vissa modeller som man jobbar efter. Och så där. Men jag tror att det för mig är större än så, att det är liksom ett tänk som jag har med mig i allt jag gör i livet. Från att jag var hiphop-älskare som liten och liksom vad jag såg med teknik då. En viktig person i mitt liv, både mamma och pappa, och kombon av dem har varit väldigt viktiga för mig. Pappa har varit den här technörden som också har lärt mig att vara nyfiken. Han lever ju fortfarande, vi pratar väldigt mycket om filosofi, fysik, matematik. Han har liksom gjort mig till den här breda människan som vill veta mer och diskutera och sådär. Och han är också utbildad lärare, precis som mamma, så han lärde mig tidigt att allt nytt som du upplever eller lär dig om, försök att liksom bygga ett spindelnät av det, snarare än att det bara är så enskilda grejer. Tänk liksom så här, hur hänger saker ihop? Och han hjälpte mig också i det. Och det där är jag helt säker på att ha satt sig i hur jag tar mig an världen. Och gör att jag hela tiden ser mönster i saker. Ibland ser jag mönster i saker som säkert inte alls är sammanlänkade överhuvudtaget. Man kan nog bli lite för övertränad i det där också. Men... Och så kommer mamma med också sitt lärartänk och också intresserar mig till mycket kultur och nya människor. Och att hela tiden uppleva, liksom komma utanför sin box och uppleva nya saker gör ju också att jag har väldigt mycket olika komponenter att bygga framtidsbilder av och hela tiden behöver omvärdera mina sanningar och sådär. Så att jag är helt övertygad om att det är mycket djupare än att jag har de här modellerna jag jobbar med idag. Det är liksom, det är något man kan lära sig, att det är som en muskel i hjärnan som man kan träna upp från tidig ålder. Liksom.
Så fascinerande. Alltså, jag tycker det låter jättespännande. Du sitter även i flera styrelser. Mm. Vad är ditt fokus där?
Det är just det här. Det finns de som är mycket bättre att titta på särskilda KPI:er och nyckeltal och sådär än vad jag är, även om jag tycker sånt är spännande också. Jag kommer in med framtidstänket. Klev in i styrelsen till ett byrånätverk nu som heter People, People, People. Och det första jag kände var så här, ni har hur många fantastiska byråer som helst, men vi måste göra en kartläggning av hur kommer AI att både negativt och positivt förändra alla de här affärsmodellerna som de här olika byråerna har, vilka kommer bli av med jobben först, men vilka jobb, yrkesroller kommer tillkomma och så vidare. Så vi gör liksom en första övergripande liksom kartläggning av det här. Så vi ska workshop om några veckor kring detta, bara så att vi är förberedda helt enkelt. Så att, sånt tycker jag är superspännande. Och så framförallt liksom kompetensbiten. Så här, ja, men jag hjälper, via styrelsen så hjälper jag bolag att framtidssäkra sig, skulle jag säga.
Vad skulle du säga fascinerar dig mest med tech idag?
Jag kan, precis som jag varit inne på tidigare, så kan jag tycka att det är så otroligt fascinerande hur vissa saker liksom sammanfaller. Att många av de tekniker som vi ser utvecklas idag, AI, det höll ju på med redan när jag var på MIT för 15 år sedan. Men det var inte möjligt riktigt att använda det brett. För vi hade inte liksom tekniken på plats. Och så här. Att det har blivit möjligt nu när vi behöver det som mest. Jag tycker det är så spännande att förstå hur teknik och innovation samspelar med samhället och vad vi behöver i övrigt. Liksom. Så nu när vi har enorma utmaningar, de flesta självförvållade, tyvärr, av oss. Så vi har ju satt oss själva i skiten. Men vi har ju också, som tur är, om man ska tänka positivt, utvecklat tekniken så att den kan hjälpa oss. AI kommer ju kunna hjälpa oss med väldigt mycket i de klimatutmaningar som vi står i nu. Och många av de här teknikerna ser jag som nästan vår enda möjliga räddning liksom i vissa av utmaningarna.
Vad tror du att vi kan vänta oss för utveckling i techbranschen? Vi har varit inne och liksom studsat på det mycket, men på bred front. Och om du tittar in i framtiden?
Vi befinner oss absolut vid ett vägskäl. Och det tycker jag känns både geopolitiskt men också tekniskt, teknologiskt. Och jag tror inte att det är en slump, jag tror att det hänger ihop. Vi befinner oss i ett vägskäl där vi måste, där vi gått från så här, wow, vad kan teknik göra, till vad vill vetenskap kunna göra? För nu kan den göra nästan allt, både på gott och ont. Och den kan skapa mycket destruktivitet. Jag hoppas och tror att vi kan enas på olika sätt. Vi börjar se det nu liksom, med olika typer av etiska råd, och både inom EU och globalt och i USA också. Att vi börjar hitta former för att sätta etiska ramverk för hur vi ska använda teknik och vad vi ska göra med den. Och då är det ju framför allt liksom lösa vissa, många av de utmaningar vi står inför med teknik, men vi kan också åstadkomma mycket nytt som vi aldrig har kunnat göra. Liksom bara en sån sak som att vi med hjälp av bland annat AI kommer att kunna inför framtida pandemier eller liknande liksom analysera hur viruset funkar och hitta vaccin snabbare, till att man nu, bara idag läste jag att man börjar hitta alternativa lösningar för diabetes 1, som ju påverkar väldigt många människor och framförallt barns liv, i att inte behöva ha en dosa på kroppen utan använda genterapi istället. Och liksom, det finns så mycket fantastiskt som vi kommer kunna göra med hjälp av teknik, och redan idag gör med teknik. Så att jag, ja, det finns någonting som heter radikalt hopp. Just nu så krävs det att allt vi gör är radikalt på olika sätt. Och jag väljer att vara en radikal optimist. Och det innebär egentligen att oavsett, även i tider när man inte riktigt vet vad som väntar och man kan liksom inte ens förutspå vilka utmaningar vi kommer stå inför, så väljer man att se positivt på det och tro att vi kommer kunna lösa det.
Du har ju två söner.
Aha.
Vad hoppas du att de bär med sig genom livet som de har lärt sig av dig?
Åh, vad fin fråga. Jag blir nästan lite rörd. De är så otroligt, otroligt viktiga för mig. Jag tror att det har blivit ännu tydligare eftersom jag lever varannan vecka själv med dem. Liksom, och då måste tänka mer på så här, vem är jag i förhållande till dem? Hur påverkar jag dem? Och inte jag och deras pappa i klump liksom, som föräldrar. Och det är så intressant att se hur de, liksom, jag märker redan nu hur de, på vilka sätt de inte är som jag. Kanske för att de är killar, kanske för att de är andra individer. De har inte trillat i det här duktig, liksom prestera. Mycket mer rimlig, tycker jag, med facit i hand. Så inställning till prestation, vågar ifrågasätta saker liksom. De tycker ju att jag är konstig i hur intresserad jag är av AI och teknik. Liksom att jag sitter på morgonen och genererar bilder i Midjourney och bara säger, mamma, vad har du för problem egentligen? Så jag vet inte om de blir technörda som jag. Så det är väldigt, jag tycker det är väldigt fint att se hur pass mycket av egna individer de är. Men jag hoppas och tror att de ser en mamma som verkligen så här, inte bara klarar sig själv och jag är verkligen så här, handgripligen tar mig genom livet, och de ser ju det hands on för att jag är så här, jag är egenföretagare. Jobb och liv smälter ihop liksom, utan hur passionsdriven jag är. Jag är glad att jag hittade tillbaka, apropå hur saker sammanfaller, att jag hittade tillbaka till passionen och lusten i saker och ting, samtidigt som de börjar bli medvetna nog och se vem jag är och vad jag gör liksom. Och kanske har jag också tvingats att hitta tillbaka, eller har det blivit lättare för mig att hitta tillbaka till passionen tack vare dem. Apropå det här med att man ska gå tillbaka till sitt lilla jag igen och ge den personen en kram. Och vad jag skulle vilja säga till mitt tioåriga jag. Liksom. Nu när jag ser mina barn växa upp så har jag en sån otrolig self-compassion, heter det på engelska. Hur mycket jag gjorde av mig själv och hur lite mina, som jag upplevde, mina föräldrar behövde driva på mig. Eller liksom jag hittade mina vägar. I efterhand imponerar av mig själv på ett helt annat sätt. Det är ett mer genuint sätt. Mm. Och beundrar mig själv och liksom så här, wow, you went places. Mm. Du skickade ett mejl till en professor på MIT och ledde till att jag kunde plugga där. Liksom jag har öppnat egna dörrar också så himla mycket. Och jag är väldigt, väldigt, väldigt impad av mig själv.
Mm. Ska det vara. Jättefint att du delar och du upplevs väldigt, väldigt modig.
Vi börjar närma oss slutet och nu har vi kommit till något som vi kallar för fyra snabba. Så det är, ja men kort sammanfattat, fyra snabba frågor. Yes.
Okay.
Första frågan, vilken är den första appen du öppnar på morgonen?
Instagram.
You and me both. Yeah. Absolut. Hur mycket skärmtid skulle du säga att du har?
Sjukt mycket. Jag jobbar på mobilen så att vi snackar 8 timmar säkert eller någonting.
Mm. Vilken app kan du inte vara utan?
Instagram.
Vi hade någon också ja, på som var likadan. Så ja, vi är många Instagram.
Ja, man vill ju svara någonting lite roligare än Instagram. Men, mm.
Och sista då, en app som du vill tipsa om?
Pi.ai, alltså pi.ai, som är en AI-bot som är mer personligt inriktad. Så apropå det här med att gå till en coach, nu går jag till människocoach också. Men jättebra att bara ha sån här bollplank kring allt. Det kan vara allt från dating till jobb till självtvivel, vad som helst. Liksom. Att bara få hjälp med att sortera de här tankarna och ett bollplank.
Ja, det måste vi kolla in. Mm. Ja, verkligen. Och nu Paulina, sista frågan. Det känns väldigt vemodigt. Men du ska få nämna en powerkvinna i techbranschen som du inspireras av och vill hylla.
Det finns så många kvinnor som inspirerar mig. Och beyond modiga i att det de faktiskt säger och det de lyfter riskerar att få konsekvenser. Att de faktiskt tar... Jag tänker att vi alla är kvinnor på olika sätt. Och jag känner för den här gången för att lyfta en kvinna som belyser problem som... där det verkligen finns en risk att det backfirar och delvis har gjort det. Det finns en kvinna som heter Joy Bolognini som är delvis knuten till mig till Media Lab där jag själv har pluggat, även om det är helt olika tider. Hon var inte där när jag var där för 15 år sedan. Hon och många kring henne, liksom svarta kvinnor i techbranschen, får själva mångt och mycket bära ansvaret för hur otroligt skevt AI är idag och hur diskriminerande AI är idag, vilket får förödande konsekvenser i vardagen för icke-vita människor. Så hon släppte bara i dagarna en bok som jag ska hämta nu efter den här poddintervjun. Där hon bland annat pratar om att hon, när hon programmerade AI, ansiktsigenkännings-AI, så fick hon sitta med en vit mask framför ansiktet för att algoritmen kunde inte känna igen hennes svarta ansikte. Och den här typen av liksom ingenjörer, kvinnor som belyser problem som förminskas och problematiseras på fel sätt av andra människor och som går i bräschen för det trots att de till viss del liksom sågar på den gren de sitter och kanske riskerar att äventyra viktiga relationer de har med möjliga partners och sponsorer och så vidare. Liksom det är för mig de stora förebilderna. Liksom. Mm.
Det är sådana som henne som gör skillnad.
Och som visar mod fullt ut.
Ja, Paulina. Nu har vi suttit här med dig och vet knappt hur vi ska sammanfatta. Det har varit helt fantastiskt att ha det här. Vi är väldigt tacksamma. Och i början så benämnde du dig själv i din orange kläder att du påminner om en Aperol Spritz.
Ja.
Men efter vårt samtal... Och i och med liksom livskriser och liksom din resa... Alltså jag tänker att du är fågelfenix. Den är också orange. Och den liksom...
Jag tror du ska säga att jag var mer som en stor stark på Dovas eller någonting. Lite.
Nej, bara rakt av inspiration i att du bara gör din grej och...
Återuppstår i olika former.
Mm.
Fint sagt. Tack snälla för att jag fick komma. Det här var verkligen en terapisession.
Mm, tack. Och stort tack till dig som har lyssnat på veckans avsnitt av Power Women in Tech-podden. Kom ihåg att prenumerera på podden och följ oss jättegärna på Instagram. Där heter vi Nonet Power Women in Tech. Den här podden är producerad av fintechbolaget Nonet. Vi heter Tina Berglund.
Och Heidi Ersult.
Ta hand om dig och kom ihåg att fortsätta drömma, våga och realisera.
Hej då!